Ska vi stå upp när vi har dagens evangelium? Ifrån Markus evangeliets första kapitel och 14 vers står det: efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Herre, vi tackar dig för den här stunden av förkunnelsen. Hjälp oss att höra det du vill ha sagt och hjälp mig att säga det som du vill att jag ska säga. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Advent, det betyder ju ankomst. Och det är en förberedelsetid för julhögtiden då vi firar att Gud blir människa i Jesus Kristus. Den evige skaparen, livgivaren kläs i kött och i blod. Och Filipperbrevet säger att han, Jesus, han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som blivit människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att också i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus är Herren, Gud Fadern till ära. Så kan vi läsa i Filipperbrevets andra kapitel. Andra söndagen i advent har ju temat att Guds rike är nära. Och det vi läste i evangelietexten, det är liksom upptakten till det Jesus börjar att göra. När Jesus blir döpt så hörs en röst från himmelen som säger: detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och så ser man hur den helige ande sänks ner som en duva över Jesus. Och Gud bekräftar att nu så är det dags, min son, att börja din tjänst här på jorden. Då berättas det att ledd av anden så förs Jesus ut i öknen för att sättas på prov av djävulen under 40 dagar. Och när han återvänder ifrån den prövningen så gör han det fylld av Guds ande. Ursäkta. Och när man läser Markus evangeliet så är ju Markus evangeliet alltid rakt på. Det är liksom inga utläggningar, det är liksom inte så mycket förklaringar utan det är liksom bara rakt på. Så att man får Jesu första predikan i ett väldigt koncentrat här, eller hur? Tiden är inne. Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Amen. Liksom, det är inte mycket mer. Men det är allting. Det är allting. Jag ska vara lite mer broderande här idag än vad Jesus var. Ja. Det säger det mesta både om mig och om Jesus, eller hur? Jag behöver mer ord på mig. Det står att Jesus förkunnade Guds evangelium. Han visste varifrån han hade kommit och han visste att han hade kommit för att ge sitt liv för världens frälsning. Det stod klart för Jesus hela tiden. Han visste att han var Guds lam som skulle bära bort världens synder. Och han visste att nu så började den här vandringen för honom. Guds evangelium. Det är att Guds rike är nära. Guds rike där Guds vilja sker. Guds rike som är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Guds rike som är ett glädjens budskap för en fattige, syn för en blinde, frihet för en fångne och ett nådens år från Gud. Guds rike som är upprättelse och helande. Guds rike som är en inbjudan till varje människa, till världshistoriens största fest som Gud kommer hålla i himmelen för oss. Guds rike som egentligen är allt det som den här världen inte är. Guds rike där den siste är först, där den minste är störst. Guds rike som är för alla som inte platsar här och nu. För alla som inte räknas med. Guds rike som är för dem som av kärlek har sträckt sig ut för att hjälpa den som behövde något. Guds rike som också är i konfrontation emot ondskans rike. Emot de makter och krafter som vill förstöra allt det goda i tillvaron. Det är Guds rike. Författarinna Margareta Melin skriver någonstans i någon bok så här: det kallades evangelium, alltså goda nyheter, för att det hade en lättande effekt på människor. Jag gillar det uttrycket. Det hade en lättande effekt på människor. Evangeliet är Guds utsträckta händer till förlåtelse. En ny chans till tillit, till hopp och tro. Det är Guds kärlek i handling genom Jesu Kristi död på korset för oss. Och evangeliet bär liksom ett okuvligt hopp i våra liv. Det är det vackraste och det viktigaste budskapet som finns. Det är Guds evangelium. Det är de goda nyheterna. Och då skulle man kunna tänka sig att allt som gör att ytterligare bördor och pålagor och tunga krav som läggs på människor har väldigt lite med evangeliet att göra. Och det är faktiskt så att när Jesus kritiserar dåtidens andliga ledare så säger han: ni lägger bara tunga bördor på redan tyngda axlar. Så lite med evangeliet att göra, som lättar på bördor och har en lättande effekt på människor. Magnus Malm skriver i sin senaste bok så här: vem fick oss att tro att det är Gud som krånglar till våra liv? Paulus, han konfronterar en man på Cypern under sin första missionsresa, och så säger han till den här personen: ska du aldrig sluta göra Herrens raka vägar krokiga? Herrens raka vägar gör vi så lätt krokiga. Vi krånglar till och strular till, och vi lägger på så mycket som faktiskt inte har med evangeliet att göra. Evangeliet är vårt levebröd. Att Jesus har gjort på ett kors, nu syns inte korset riktigt här, för det är något blått som hänger här, men ni vet, det finns här bakom. När jag var pastor i Norrköping, jag får ta den historien här nu. När jag var pastor i Norrköping, då hade vi sånt här hela tiden, såna här gardiner. Och så kunde man dra för dem. Men vad som hände då, det var att, för det stod namnet Jesus på väggen, då syntes inte det. Och jag vet, vid tillfällen när jag gick och hälsade på människor innan gudstjänsten, så var det en broder, han var mycket upprörd på detta, att vi hade dragit förbi Jesus. Och då sa jag lite så här snällt till honom: men broder, Jesus finns fast han inte syns. Det var inte uppskattat. Men det är likadant med det här korset. Det finns bakom det här fast det inte syns. Okej? Okay? Så vi är med på det. Det var en parentes, det stod inte här i. Kanske inte ens var roligt. Men vi kan ju tända det faktiskt. Vi ser här. Titta. Det gjorde ingen skillnad, va? Lite. Men det finns där bakom. Tillbaka här nu då. I det här. Evangeliet är vårt levebröd. Det Jesus gjorde på korset. Ibland tänker vi att evangeliet, det är något som vi ska förmedla och proklamera. Och det är det ju också. Men för att vi ska kunna förmedla och proklamera evangeliet, så måste det vara vårt dagliga levebröd. Det Jesus har gjort för mig på korset. Det jag inte själv klarade, det har Jesus gjort. Och när vi till exempel firar nattvard, så påminns vi om detta hela tiden. Vi går tillbaka till, och kanske är det därför det står så här: så ofta ni firar den här måltiden, gör det för att minnas vad jag har gjort. Vi tar emot det i form av bröd, vi tar emot det i form av vin. För det är ju nämligen så att utan Jesus och hans nåd och kärlek vore vi ingenting. Ingen människa kan någonsin med egna meriter komma och säga till Gud att jag fixar det här själv, jag har hjälpt mig själv. För vi räcker aldrig någonsin till. Nej, evangeliet är att vi smakar och ser att Herren är god. Evangeliet är att vi liksom i mötet med Jesus känner doften av hans kärlek. Att vi liksom när vi läser, när vi tar emot, när vi ber, när vi tror, så ser vi liksom hans förbarmande, kärleksfulla blick. Att vi hör tonen, att vi hör värmen, att vi hör engagemanget i hans röst, i den helige andes maning i våra liv. Det är evangelium. Det handlar väldigt, väldigt mycket om smak, om doft, om ton. Och om blick. För vi kan säga väldigt mycket rätt. Men om det vi säger om Gud inte har tonen av honom med sig, då är det en bokstav, säger Paulus, som dödar. Medans anden ger liv. Och att Gud fick liksom röra mitt liv och ditt liv och våra liv. Så att i det vi är och i det vi säger, så förmedlas det någonting som är mer än bara ord och närvaro, nämligen Gud. Vi läste här i texten att tiden är inne. Och när vi kommer till evangelium, så är tiden alltid nu. Idag är frälsningens dag. Och nu ska vi få höra en sång här mitt i predikan. En underbar adventssalm och sång. Och luta dig tillbaks och njut.
Öppna ditt hjärta i bön och
Jag bad Lina och Samuel att spela och sjunga den här typ 2:11 eller vad det var. Tack så mycket. Annars jag har läst texten. Jesus går fram här idag. Himmelriket är nära. När vi samlas till gudstjänst i Jesu namn har ju sagt att där 2 eller 3 är samlade i hans namn är han mitt ibland oss. Det betyder att en sån här samling är inte som andra samlingar. Som andra möten. När vi firar gudstjänst så har Jesus lovat sin egen närvaro. Det är därför det är så viktigt detta att komma tillsammans för att vara församling, för att vara kyrka inför Gud och möta honom. Vi är på helig mark när vi träffas i hans namn. Och tiden är nu. Allt det som Jesus är och allt det som Jesus står för är här och nu och möjligt och mottagligt för dig och mig när vi öppnar våra hjärtan för honom. Gud bor nära. Tiden är inne. Gud är nära. Och Bibeln säger i Jesaja 57:15. Så säger den hög och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och det heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Så Gud, han är egentligen, man skulle kunna säga, han är både långt borta och närvarande på en och samma gång. Han bor i helighet i höjden. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Och om någon bor hos någon så är ju den personen nära. Så är det med Jesus. Han är nära. Bibeln säger att det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Det finns ingen plats i tillvaron där vi kan komma undan ifrån Gud. Där vi kan fly ifrån honom. För han är oss alltid nära. Och psalm 139 är ju en fantastisk psalm som beskriver detta. Som säger, om jag sitter, om jag står, om jag ligger, om jag går, så vet du om det. Innan jag säger ett ord, innan ordet är på min tunga, så vet du allt vad jag vill säga. Och så står det så underbart, och vi sjunger den med glädje, den versen. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Gud är närvarande. Han är på plats. Han lämnar inte, utan han är där. Vi kanske inte alltid har upplevelsen här på insidan av Guds närvaro, men han är närvaro, nära. Och han är närvaro. Och vi kommer med glädje och vi kommer med tacksamhet inför honom, för i hans närvaro så förstår vi också vilka vi själva är. Guds rike, det är nära. Tiden är inne och Gud, han är nära. Och så avslutar Jesus sin predikan med att säga, omvänd er. Omvänd er. I Guds rike är det nämligen bara en som är kung och en som är herre. Guds rike är där hans vilja sker. Alla är välkomna. Alla är välkomna till Gud. Men det är inte vi som är kungar. Det är inte vi som är herrar. Det är inte vår vilja som gäller. Ingången i Guds rike kräver en omvändelse från vårt eget rike och från vår egen vilja. Det finns ingen annan väg in. Det är öppet, men vi tar inte med oss vår egen agenda. Det är öppet. Men porten är trång och vägen är smal. Och i en gammal sång där texten är skriven 1798, Kärv, Lars Linderoth skriver så här i Segertornet 265. Porten kallas trång och vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga. Jag tränga sig fram, annars är himlen förlorad. Helt annat språk mot vad vi vanligtvis ägnar oss åt. Men det finns någonting här. Det finns en angelägenhet när det gäller omvändelsen. Här gäller att tränga. Jag tränger sig fram. Det är lite kanske besvärligt. Porten är trång. Vägen är smal. Du kommer inte liksom i ett förhandlingsläge till Gud. Vi gör inte det. Där vi liksom ska förhandla oss fram in i hans rike. När ordet träffar hjärtat, då blir det angeläget att omvända sig. Det berättas på pingstdagen när Petrus predikade, så träffade ordet hjärtat. Eller står de fick ett stygn i sina hjärtan. Det var liksom, och då säger man, vad ska vi göra för att bli frälsta? Och Petrus svarar, ni ska omvända er och låta er döpas. Då ska ni få den helige ande som gåva. Det blir angeläget att omvända sig. I gamla tider så kallade vi det för synda nöd. Man vaknar upp över att vägen som jag går på i mitt eget rike, det leder fel. Och David skriver i psalm 32 i Bibeln, så skriver han så här. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, en syndare, så länge jag inte gjorde upp, så länge jag inte omvände mig, så länge jag bara fortsatte i min egen stolthet, så var det som att Gud satte in ett tryck på mitt liv för att säga, hej, det här är angeläget, det här är viktigt. Det står i liknelsen om den förlorade sonen, att han, när han sitter där och vaktar svinen, så kommer han till sig själv och tänker, jag kan inte sitta här i svinstian. Det måste finnas något annat för mig. Men du vet, när han vänder tillbaka till sin pappa, så är det inte en kaxighet som kommer, utan han kommer i ödmjukhet. Och han kommer med en känsla där han säger, jag har syndat emot dig. Om jag nu bara kan få vara en dagsarbetare här, så funkar det bra. Sen blir han upprättad som son. Men han kommer inte och ska försöka förhandla med Gud. Denna anden drabbar oss med sitt tilltal. Då blir det angeläget för mig att vända om till Gud. Det krävs mod att vända om. Det är mycket, mycket lättare att bara flyta med. Liksom som alla andra gör. Bara flyt med. Låt det gå. Låt det vara liksom. Det ordnar sig kanske säkert. När vi hade dop i vår kyrka i Kalmar när jag växte upp på 70-talet. Då sjöng man faktiskt inte, jag har beslutat att följa Jesus, som vi sjunger nu för tiden i olika. Eller den så länge jag lever. Utan då sjöng man en annan sång som gick så här. Jag ska inte sjunga den nu. Men texten gick, har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod att lämna allt? Har du mod fastän motståndet reser sig? Är det angeläget för dig? I Jesu predikan och i adventstidens budskap här, så finns det en angelägenhet hos Gud. Och i Jesu rop om omvändelse, så vet han att så länge vi väljer att gå vår egen väg, så är vi på fel väg. Det leder oss aldrig någonsin rätt. Och därför så ropar han, upplever jag i texten i alla fall, omvänd er och tro evangeliet. Frälsningsarméns grundare William Booth fick för länge sedan, alltså han dog ju 1912, så det är ju länge sedan tillbaka, frågan om vad han fruktade inför framtiden. Och då svarade han så här, jag fruktar religion utan den helige ande, kristendom utan Kristus, Förlåtelse utan omvändelse. Frälsning utan pånyttfödelse. Politik utan Gud och himmel utan helvete, sa den gamle frälsningsgeneralen. Förlåtelse utan omvändelse. När vi kommer till Gud överlåter vi våra liv. Vi överlämnar oss i hans händer. Vi kommer med vårt värsta. Och Gud ger oss sitt bästa. Vi kapitulerar och låter honom få regera. Och när vi gör det, det är då som det paradoxala händer, att det är då den största friheten inträffar. För att vi har ju fått något slags lögn inprogrammerat i våra liv, att om jag lägger ner allt som är mitt eget så kommer det inte gå bra. Eller så har vi någon slags tvekan om, är Gud verkligen god? Är det värt att lägga allting inför honom? Underförstått. Och så håller vi lite tillbaka. Och så undrar vi, varför bryter det inte igenom? Var är denna friheten? Var är denna glädjen? Var är denna smörjelsen? Var är denna saligheten i Gud? Och Jesus säger, Lasse, vänd om. Vänd om. Kom till mig. Lägg ner. Lägg inte bara ner det värsta du har. Lägg också ner dina ambitioner, dina visioner, dina talanger. Inför Gud. Och säg, Gud, gör vad du vill. Här kommer jag. Jag böjer mig inför dig. Då inträder den största friheten som någonsin kan inträda. Och den helige ande, han lockar oss och drar oss hela tiden åt detta hållet. En fördjupad gemenskap med Jesus. Omvändelse som är en väg i tillit till att Gud vet vad som är bäst för mig. Du vet, Gud, vad som är det goda i mitt liv. Så andra advent. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Den sista bönen i Bibeln som vi kan läsa är bönen, kom Herre Jesus. Och det är en väldigt bra bön att leva med och att leva av, och att verkligen inbjuda Gud i sitt eget liv. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig av hela mitt hjärta för den här stunden. Jag tackar dig för evangeliet, det fantastiska budskapet som går ut gång efter annan, som lockar oss, som manar oss, som uppmuntrar oss, men som också avslöjar oss här i vår egen inkrökthet, Herre. Herre, jag ber att du skulle få nå fram till våra liv idag, Herre. Att vi skulle i mod, Herre, våga och vilja lämna allt i dina händer. Herre, hjälp oss att våga tro på dig på djupet av våra liv. Jag tackar dig, helige ande, för att du är här mitt ibland oss. Vi ber för avslutning av den här gudstjänsten. I Jesu Kristi namn. Amen.